Det här är P1, Sveriges Radio.
Ännu en fotbollsagent stämmer ett mediehus. Hur har sportjournalistiken lyckats bevaka den så omtalade spelaragentvärlden?
Jag ser det som ett sätt att sätta press på oss, kanske skrämma oss.
Om Trumps flerfrontskrig mot medier, har han hittat mediernas ömma punkt?
Well, he has understood in a way that's kind of unique. He has understood the media as institutions.
Och så sista delen av vår sommarserie om journalistiska metoder. Den här veckan om opinionsjournalistik.
Att vara naken hemma är lika naturligt som att fjärta.
Du lyssnar på medierna med mig, Erik Petersson. Hej och välkommen till medierna. Under sommaren har ytterligare en fotbollsagent stämt ett mediehus. Det gör det till den tredje stämningsansökan från just en agent mot svenska medier bara det senaste året. Och det här är två roller med en lite speciell relation. I flera år har det kring fotbollsjournalistiken diskuterats huruvida relationen med vissa fotbollsagenter varit problematiskt nära. Så frågan är om det senaste årets granskningar av agenter och juridiska motaktioner markerar ett skifte i en relation som genom åren varit lite, ja, komplicerad.
Det som hände var ju att agenten i fråga svarar inte på våra frågor.
Där är Oskar Månsson, chefredaktör och ansvarig utgivare för Fotboll Stockholm.
Och istället, bara några timmar efter vi hade publicerat artikeln, så fick vi ett mejl från en advokat där han upplyste om att de planerar att stämma oss om vi inte plockade bort artikeln och skrev en ny om att det var felaktiga uppgifter.
Artikeln i fråga handlade om hur en fotbollsagent agerat under en planerad spelarövergång från en allsvensk fotbollsklubb. Enligt Fotboll Stockholms artikel ska agenten själv dels begärt en klumpsumma av den klubb som ville köpa spelaren som han representerar. Agenten ska enligt artikeln dessutom ha hotat sportchefen i klubben med att han ska sprida rykten om honom till klubbens stor sponsor.
Jag ser det som ett sätt att sätta press på oss, kanske skrämma oss.
Vi har varit i kontakt med agenten genom hans advokat. På frågan om varför han inte ställde upp på intervju utan istället valde juridiska motmedel svarar han att han inte ser på sajten Fotboll Stockholm som en seriös aktör. Citat. Eftersom publiceringarna innehåller felaktiga och grundlösa uppgifter och utpekar min klient som brottslig och klandervärd i hans levnadssätt har han valt att vidta rättsliga åtgärder. De menar att de här uppgifterna helt enkelt är felaktiga. Vad har ni på fötter i det här fallet?
Ja, till oss bekräftar sportchefen stora delar av innehållet, men sen har vi också annan dokumentation som styrker uppgifterna. Så man kan säga att vi är så säkra som man någonsin kan bli inför en publicering.
Det här fallet handlar ju om hur en agent agerat i sin yrkesroll. Men de två andra publiceringar som lett till stämningar har lite annan karaktär. Expressen och Fotboll Stockholm samarbetade kring artiklar om en annan svensk agent. Publiceringar som anklagar honom för att ha kopplingar till personer inom den organiserade brottsligheten. Det här fick agenten att stämma de båda medierna för grovt förtal. Det ärendet väntas tas upp till förhandling i februari nästa år.
Ja, jag känner inte till att det hänt tidigare. Så det kan ju som sagt vara en trend att man försöker göra på det viset.
För två år sedan publicerade vi här på medierna ett reportage där vi försökte gå till botten med en diskussion som funnits inom fotbollsjournalistiken i flera år. Det handlar om den ganska nära relation en viss kategori sportjournalister har till vissa agenter. Vi på medierna har i veckan djupdykt i transferjournalistiken för att försöka gå till botten med anklagelserna om att flera profilerade journalister i den här världen sitter i knät på spelaragenterna. Det handlar specifikt om nyheter om övergångar där information från agenterna blivit så viktig att journalister påståtts även erbjudit olika former av gentjänster såsom vältajmade intervjuer med oklart nyhetsvärde med agenternas spelare. Då, för 2 år sedan, intervjuade vi Oskar Månsson som med flera andra pekade på att det här problemet blivit allt mer brännande att diskutera. Då det kommit flera signaler från polisen och inifrån fotbollen att delar av agentbranschen har kopplingar till den organiserade brottsligheten.
Ja, jag upplever att det ser ut på ungefär samma sätt som vi pratade om det här för ett par år sedan.
Oskar Månsson igen.
Vissa agenter, vissa journalister hanterar situationen på ett sunt sätt, ett professionellt sätt, medan andra inte gör det. Och vissa samarbeten är uppenbara. Möjligtvis så har de här positiva nyhetsvinklarna om särskilda agenturer och spelare blivit något färre.
Och han pekar ut att det gjorts ett par journalistiska granskningar av agentbranschen det senaste året. Förutom sina egna och Expressens nämner han även DN, Fotbollskanalen och ETC.
Men kanske att man ser ett litet trendbrott där fler lägger tid på att granska även den här sidan.
Hallå.
Noah Bachner är reporter och krönikör. Han bevakar fotboll för Expressen.
Hur skulle du säga då, hur är relationen mellan fotbollsagenterna och journalisterna just nu?
Det beror på vilka man menar. Det finns ju väldigt många agenter i fotbollsbranschen. Men de senaste åren har ju som en konsekvens av att fotbollen själv och polismyndigheten och andra har uppmärksammat oss och allmänheten på att det finns en sammanflätning mellan delar av den här branschen och organiserad brottslighet i Sverige, så har ju funnits ett ökat intresse från vår sida av att förstå hur den ser ut och bevaka och granska det, och en ökad nyfikenhet bland våra läsare också. Och det här har kanske lett till mer ansträngda relationer i någon bredare bemärkelse mellan agentbranschen och svenska medier.
Noah Bachner upplever också att fotbollsjournalistiken är inne i någon form av brytningstid vad gäller förmåga och vilja att granska agentvärlden.
Jag kan ju säga så mycket som att av de granskningar vi har publicerat av agenter och agenters sammanflätningar med kriminella element till exempel, så är det ganska många som inte har nått publicering därför att det är så oerhört svårt att komma hela vägen fram, för att det är en så himla skuggig industri på många sätt. Hade många av de sakerna som vi tycker oss veta ganska mycket om varit redo för publicering, så hade det varit en ännu större ökning av granskningar av den här branschen. Så på så sätt så är vi inne i en brytningstid att vi lär oss nog navigera bättre i hur man ska granska agentbranschen också här och nu.
Finns det risk att er journalistik påverkas av den här typen av liksom motåtgärder?
Tillbaka till Oskar Månsson på Fotboll Stockholm igen.
Ja, alltså jag får ju tillstå att det är tufft när man möts av den här typen av moteld. Och det är dyrt, väldigt dyrt med advokater för en liten redaktion. Men i förlängningen så tror jag snarare att det kommer att stärka oss. Och det även kan snarare motivera oss till att jobba vidare. För det finns oerhört mycket att granska i den här branschen.
Sist här hörde vi Oskar Månsson. Och nu ska vi ta ett par medienyheter från veckan som gått.
Hård kritik riktas mot Israel efter att 6 journalister i förra veckan dödades i en riktad attack mot den palestinska Al Jazeera-journalisten Anas al-Sharif. Journalisterna låg och sov i ett presstält i Gaza City när flyganfallet skedde. Israel hävdar att Anas al-Sharif varit ledare för en Hamas-cell, vilket förnekas av Al Jazeera och inte kunnat verifieras av oberoende källor som exempelvis BBC. Enligt pressfrihetsorganisationen Committee to Protect Journalists har nästan 200 journalister dödats sedan kriget bröt ut i Gaza. Och så en rättelse. I förra veckans program om hur svenska medier förhåller sig till medarbetare som skrivit under Magda Gads Gaza-upprop, så sa vi att medarbetare på Dagens Nyheter som skrivit under uppropet inte kommer få några begränsningar vad gäller bevakning av konflikten. Det var fel. Rätt i att DN förra veckan ännu inte hade fattat något sånt beslut. Redaktionschef Anna Åberg skriver att DN den här veckan, citat, meddelat alla medarbetare på nyhetsredaktionen som skrivit under att de inte kommer att bevaka kriget i Gaza den närmsta tiden.
Donald Trumps krig mot medierna har skruvats upp sedan hans förra runda som president. Han stämmer nyhetsbolag på mångmiljardbelopp, häcklar och hotar journalister och portar dem han inte gillar från Vita huset. Så vad betyder det här för pressfriheten i USA? Och hur ser hans mediekrig ut i praktiken? Katarina Andersson har träffat journalistikprofessorn som varit med sedan Watergate-eran.
Oh, hi. Yes, I'm Edward Wasserman and I am a professor of journalism at the University of California, Berkeley. Pleasure to be with you.
Han kallas rätt och slett för professor Ed.
Well, I joined in the shadow of Watergate.
Han har jobbat med journalistik sedan 70-talet.
A time when the press was doing its job in holding evil to account.
Och kanske har han en lite nostalgisk syn på journalistiken, säger han.
Part of that generation that has tremendous idealism and tremendous expectations about what the press can do.
I want them to be appreciative of me, okay? And then you cut it off because it's fake news. That's really bad reporting. And you ought to get back to reporting instead of sensationalism. I happen to feel good about it, but who knows? I've been right a lot. 6 months ago, this country was stone cold dead. We had a country people didn't think it was going to survive, and you ask a nasty question like that.
Men så kom president Donald Trump, som har stöpt om spelplanen och som har skruvat upp sitt krig mot medierna sedan första rundan som president.
Well, he has understood in a way that's kind of unique to American presidents. He has understood the media as institutions.
Den här gången har Trump hittat en ny punkt.
He has preferred to look behind the curtain, and he has, to his credit or infamy, you might say, he has understood that they are very vulnerable.
Om vi börjar med de nya mediebolagen, Meta med Instagram och WhatsApp och Google med YouTube och e-handelsjätten Amazon med en mediegren i sin strömningstjänst. Alla de här företagen är sårbara när president Trump ruskar om med nya policies som tullar, skatter och mångfaldsarbete.
What we fail to understand is that with their scale and the scope comes unusual vulnerabilities. And those vulnerabilities are things that Trump very much understands.
Trump drar sig inte för att utnyttja sin presidentmakt på okonventionella vis. Och han vet hur man klämmer åt motståndare på ett område för att få som man vill på ett annat.
Last week, weirdo, he's a weirdo, Mark Zuckerberg came to the White House, kissed my ass.
Konkurrensmyndigheternas stämningar mot Amazon, Meta och Google är ett annat starkt kort för Trump. Så kanske var det inte så konstigt att techtopparna Bezos, Zuckerberg och Googles Pichai stod på VIP-plats under Trumps installation och gör allt för att gå honom till mötes.
The fact checkers have just been too politically biased and have destroyed more trust than they've created, especially in the US.
Zuckerberg lyssnade på presidentens klagomål om att hans plattformar är partiska och slopade faktagranskningen. Men det här handlar inte bara om techjättar, det handlar om stora traditionella mediebolag också. I dagens medieera slås gamla medieföretag ihop med nya. Telefonoperatörer ger sig in i leken och stora filmbolag köper upp nyhetsjättar. Det skapar också sårbarhet. Och den har Trump inte varit sen att utnyttja.
60 Minutes is under fire for deceptively editing its prized interview with Kamala Harris.
Mitt under brinnande valkampanj anklagade Trump CBS flaggskeppsprogram 60 Minutes för att ha redigerat en intervju med Kamala Harris så hon framstod som mer vältalig. Det var en grundlös anklagelse, säger Ed Wasserman.
So it would be in the course of things thrown out of court.
The work that we do diplomatically with the leadership of Israel.
Men Trump stämde CBS ändå. På på 20 miljarder dollar.
20 billion with a B, billion dollars over this completely baseless claim that they had wrongly edited this interview in a way that disadvantaged him in the election.
Well, let's start with this. On this subject.
Och CBS väljer att inte gå till domstol.
We are learning that Paramount and CBS have agreed today to pay President Donald Trump a sum that could reach north of $30 million to settle the president's election interference lawsuit.
Så varför gör de det? Jo, Trump har hittat den svaga punkten. CBS ägs av filmjätten Paramount som vill köpa upp ett techbolag. Och Trump, ja, han har gjort klart att han kan sätta stopp för den affären.
Trump has made it clear that he will use the powers of the government to impede that merger and try to keep it from going through.
En affär värd miljarder väger tyngre än pressfriheten. Och Trump, han har visat hur lätt det är att skrämma ett mediehus utan att ens behöva vinna i domstol.
That will have a ripple effect elsewhere in the media world, elsewhere among journalists who begin to see, wait a minute, just about everybody is caving in to pressure from these guys, regardless of how poorly founded it is in law or policy.
For far too long, federal taxpayers have been forced to fund biased news. This needs to come to an end, and it needs to come to an end now.
Och så har vi public service. Här finns en akilleshäl eftersom stora delar av verksamheten finansieras av staten. För Trump är det enkelt. Varför ska skattepengar gå till medier som inte gillar honom?
That means rooting out spending that is unnecessary, wasteful.
Och under kongressförhöret där mediebolagen skulle försvara sig, där tog Trump-lojalisten Marjorie Taylor Greene i. Hon anklagar public service-medierna för att sprida woke-propaganda och tog spjärn mot ett program på PBS där en dragdrottning läser sagor för barn.
As a mother, if I had walked in my living room and seen this child predator and this monster targeting my children, I would become unglued.
Trump har nu strypt stödet, motsvarande 5 miljarder kronor till public service. Han har stort stöd i sin väljargrupp. Bara en av 10 republikaner lyssnar regelbundet på NPR eller kollar på PBS enligt Pew Research. Trump har varit framgångsrik i sitt krig mot medierna, sammanfattar Ed Wasserman. Systemet är svagare än man tror. Presidenten visar hur det går att tänja gränser och skrämmas. Och det gäller inte bara medier, utan också universitet och domstolar.
This is right out of the autocrats playbook. So it's very, you know, it's terrifying in that respect.
Trump drar sig inte för att kasta ut journalister han inte gillar från Vita huset. APs reportrar portades för att nyhetsbyrån fortsatte att säga mexikanska bukten i sina rapporter, trots att Trump bestämt att det skulle heta amerikanska bukten. Och CNN flyttade en av sina mest Trump-kritiska programledare till en spot sent på kvällen. Var det för att blidka presidenten? Det trodde i alla fall ankaret Jim Acosta själv och hoppade av. Hot, stämningar och politisk press har blivit vardag för många redaktioner. Så vad händer med pressfriheten när det känns säkrast att tona ner kritiken mot presidenten? Professor Ed menar att det fria ordets spelutrymme krymper.
The space within which media or journalists are able to operate is being confined by this fear that they will do whatever it takes to intimidate the press and to keep them away from stories that displease the administration.
Och så en rättelse. I en tidigare version av det här reportaget så sa vi att Trump strypt stödet till public service motsvarande 50 miljarder kronor. Rätt är alltså omkring 5 miljarder kronor.
Och nu ska vi till den sista delen av vår sommarserie om journalistiska metoder. Skapa innehåll, kan man cyniskt säga. Eller låta människor komma till tal om man vill vara lite mer högtravande. En journalistisk metod för detta är lika fullt debattartikeln. Men frågan är vem som ligger bakom innehållet egentligen. Är det skribenten som undertecknar eller redaktören på mediet som publicerar? Hur går det egentligen till när åsikter ska möta offentligheten? Reporter här är Hanna Engberg och vi börjar reportaget i ett 2010-tal när åsikter var det bästa medier visste.
Det här var en publicering som jag var väldigt nöjd med, minns jag, när vi fick till den. Och det var alltså den 24 april 2013 här.
För mig är Johan Wirfelt debatt. Han har åsikter och han har länge jobbat med åsikter. Idag är Johan Wirfelt förläggare på bokförlaget Volante. Men för mer än 10 år sedan var vi kollegor på SVT Debatt i Göteborg. Jag jobbade som researcher på programmet och han var redaktör för dess opinionssida.
Rubriken är då att vara naken hemma är lika naturligt som att fjärta. Det är ju en rubrik som jag tror att jag satte.
Vi ska återkomma till den här debattartikeln som Johan Wirfelt är rätt mallig över, men först ta avstamp i tidsandan som var då när den skrevs och vi båda jobbade på SVT. Det var början av 10-talet och åsiktsmaterial var överallt.
In till Chavez Perez, vad säger du? Vad är det vi ser?
Sverige genomsyras av rasistiska strukturer.
Ser du samma sak, Alice Teodorescu?
Nej, det gör jag inte.
Idag går Daniel Suonen, chefredaktör för Tiden, till rasande angrepp på DN Debatt mot de partivänner som valt att gå från politiken till näringslivet.
Hej Marcus.
Hej.
Jag undrar, ångrar du den här tweeten som satte igång det här?
Nej, det är absolut inte. När det gäller den här smala åsiktskorridoren så blir den liksom bara smalare och smalare.
Det blev en sorts växelverkan där traditionella medier då såg att man kunde nå till en kanske delvis ny publik, men framförallt så kunde man få ett genomslag brett genom att materialet spreds via Facebook och Twitter. Blev viralt, som man ju sa på den tiden.
Alla medier ville ha en opinionssida som gav eko.
Om man ska prata om peak debatt så kanske det inleddes någonstans runt 2008-2009 när bland annat PM Nilsson startade Newspin, en sajt som vars syfte var att just fånga upp den här, det som rörde sig i den folkliga liksom, debattmiljön. Och allt det där handlade om att, om man ska hårdra det, att man var trött på den debatt. Man tyckte att det var tråkigt. Där skrev partiledare, ministrar och generaldirektörer långa tråkiga texter som alltid mynnade ut i 3 förslag.
Här bjuder vi på det hetaste och mest aktuella åsiktsmaterialet just nu, stod istället på SVT Debatt-sajt och Johan Wirfelt rekryterades för att fixa det där smörgåsbordet. Runt 4 journalister på redaktionen skulle skanna av det berömda flödet och identifiera dagens ämnen samt hitta svängiga röster som ville tycka.
Man hade en känsla för vad det snackades om där ute. Utifrån det då så började vi helt enkelt ringa runt eller kontakta folk på andra sätt och fråga om de var intresserade av att skriva någonting eller om de hade någonting skrivet utifrån de ämnen som vi tyckte var spännande.
Det är lite uppsökande verksamhet på något sätt. Alltså det känns som att redaktörerna, alltså du och medarbetarna, var lite ni som skapade debatt också ju.
Ja, men jag tror att det är, alltså även det där handlar om en växelverkan, för det var ju såklart också när det här började få snurr och de publiceringen vi gjorde blev virala, då var det såklart så att en massa människor också började höra av sig för att de ville bli publicerade. Mm. Men definitivt så att en ganska stor del av arbetet handlar om uppsökande verksamhet.
Vid några tillfällen jobbade jag också på opinionssidan för SVT Debatt, men det var efter att Johan Wirfelt slutat. Och jag minns det där med att kontakta människor för att se om de ville skriva något, om de hade en åsikt som vi på redaktionen tänkte borde finnas där ute. Jag vet att jag ringde kocken Alexandra Satsi och undrade om hon var ilsken på mansdominansen i matlagningsprogrammen. Det var en diskussion som hade börjat någonstans, säkert på Twitter. Hon hakade på och det fick spridning.
I veckan började en ny säsong av Sveriges mästerkock på TV4 där amatörkockar bedöms av en kärv jury som består av 3 manliga stjärnkockar för 4:e säsongen i rad. Detta har fått kocken Alexandra Sassi att reagera i en artikel på SVT Debatt.
Jag minns att jag tyckte att det kändes lite konstigt. Det skavde lite. Att höra av sig till människor och undra om de ville tycka något. Men Johan Wifeld ser det som att det journalistiska arbetet att få in opinionsmaterial liknar metoden som en nyhetsreporter ägnar sig åt. Leta case och experter till en vinkel för ett inslag eller en artikel.
En liten nick här till, för när jag började jobba på Expressen då, så hörde jag av mig till en företrädare på den där, Leo Lagerkrans, som hade varit debattchef, och han, jag frågade honom vilket är ditt bästa tips för en debattredaktör. Ungefär så här sa han då, att om mjölkpriserna plötsligt går ner, då är det inte böndernas perspektiv du vill ha, det är kossornas perspektiv. Då ska du ringa upp en ko. Och det var ju liksom en, tyckte jag, kanske det bästa råd jag fått som redaktör. Vad det handlar om är ju helt enkelt att inte springa på exakt den boll som alla andra gör, utan hitta en väg lite vid sidan, en oväntad vinkel på en fråga som alla pratar om eller diskuterar.
Johan Wifeld kan bli nostalgisk när han tänker på den där tiden då det fanns en uppsjö av opinionsmaterial som arbetats igenom av en journalist.
Jag tycker att jag har gått tillbaka till en sorts känsla av vad det var före 2012 då, där vanligt folk lyser med sin frånvaro i stor utsträckning. Det finns ju inte särskilt många redaktionellt drivna opinionsplattformar längre. Däremot finns ju såklart DN Debatt kvar fortfarande. Precis lika tråkigt som det alltid varit. Det här är inte mot DN Debatt på något sätt, vill jag väldigt tydlig med här. Jag älskar DN Debatt. Jag älskar det som är tråkigt.
Ja, men det tycker inte jag såklart. Nej, men...
Amanda Johansson Murray är redaktör på DN Debatt.
Mm. Jag roade mig med att köpa med mig dagens DN.
Ah.
Om du bläddrar fram här så ska jag bara läsa. Jobbsökande lämnas i sticket när arbetsförmedlarna pressas. Då är det två företrädare för Akademikerförbundet SSR. En ganska klassisk debatttext, eller?
Ja, det finns mycket som kan jämföras med den. Forskare som tycker och tänker, och tankesmedier och politiker som gör den typen av utspel.
DN Debatt vill ha utspel och analyser som kan leda till nyheter, och det är lättare att ta sig in på sidan om man har en maktposition, säger Amanda Johansson Murray. Och det är många som slåss om det åtråvärda utrymmet. I snitt kommer in 20 texter per dag till DN Debatt.
Man kan väl säga att en chockerande del av min arbetstid går faktiskt åt till att bara läsa allt som kommer in. Och sen handlar det om det praktiska redaktörandet, alltså att göra urval och återkoppla, core-läsning, feedback. Mm. Men sen, vi kan inte gå in och ord för ord ändra i texter. Då blir det inte deras text.
Amanda Johansson Murray vill gärna ha personliga och berörande texter, och oväntade. Det kan hända att hon och kollegan letar efter möjliga skribenter, men inte särskilt ofta.
Vi gör lite av det där, men det är lite både och. Alltså det finns verkligen en poäng med att hitta nya röster och bjuda in till annorlunda samtal och ämnen som annars inte tar plats. Samtidigt är de allra, allra bästa texterna i mitt tycke och min erfarenhet de som jag aldrig hade kunnat se komma.
Att vara naken hemma är lika naturligt som att fjärta.
Och så var det den där texten från 2013 som Johan Wifeld var så nöjd med, av den dåvarande ordföranden i Sveriges naturistförening. Bakgrunden var att en man hade åtalats för sexuellt ofredande för att han gått naken i sitt eget hem. Johan Wifeld och medarbetarna på SVT Debatt-sajt började fundera.
Det borde ju finnas någon förening för nudister då, eller naturister då, som det heter. Och ja, så vi kontaktade väl helt enkelt dem. Om jag minns det rätt så var det nog helt enkelt så att vi pratade med den här Inge Gullander, och såklart frågade honom om han kände till det här fallet och om han hade en uppfattning om det. Liksom. Och det gjorde han ju tydligen då.
De redaktörstyrda plattformarna för opinionsmaterial är färre än för 15 år sedan, och det gemensamma torget för debatt har splittrats, säger Johan Wifeld.
Det är liksom en myllrande marknadsplats av åsikter, men det är som att man, varje stånd på marknaden är ett slutet rum, så man måste åtminstone öppna dörren och gå in i det för att höra vad folk säger där inne. Tidigare så gick det liksom att på något sätt traska runt och allting flöt samman till en stor kör. Nu är det mer folk som sjunger för sig själva in i ljuddämpade radiostudios.
Reporter här var Hanna Engberg. Vi har varit i kontakt med den dåvarande ordföranden för Sveriges naturistförening, Inge Gulander, som hälsar att han fortfarande har samma åsikt i frågan. Och med det avslutar vi medierna för den här veckan. Ljudet heter Johan Hörnqvist och jag heter Erik Petersson. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.